Jag ser en mörk världskarta framför mig och varenda sekund eller till och med oftare så lyser en gul punkt upp någonstans på den här kartan. Kanske en i Stockholmstrakten, några i USA, flera i Kina, Ryssland. Anki Vestergård, du är grävande journalist på Svenska Yle. Kan du berätta, vad tittar vi på här?
Det du beskriver är en karta där vi då i realtid kan se hur människor över hela världen då laddar ner filer som de tror att innehåller sexuella övergrepp mot barn. Men egentligen så är det den norska polisen som belastar olika fildelningssajter med övergreppsmaterial mot barn. Som de då döper till någonting som ska locka den här förövaren att ladda ner filen. Och då man sen klickar på den här filen så dyker istället för barnvåldtäkter så dyker det istället upp en lokal polis. Att är du i Finland så pratar polisen finska, i Norge norska då och så vidare. Och det här gör de då för att, eller det var den här polisen säger till dig, att de vill informera dig om att det du håller på att ladda ner eller har laddat ner, så du kan riskera rättsliga åtgärder för det är olagligt om man fortsätter med det här beteendet. Men man vill också skaka om den som vill ta del av barnvåldtäkter. Och den här filen kan också vara tom, ska jag också säga.
Det här säger alltså Anki Vestergård. Hon är grävande journalist här på Svenska Yle. Och i sitt senaste gräv har hon undersökt hur den norska polisen avskräcker förövare från att klicka på material som innehåller övergrepp mot barn. Det här ska vi prata mer om i dagens avsnitt av Nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Anki, hur jobbar den norska polisen med att arbeta mot övergreppsmaterial på nätet?
I Norge så leds det här arbetet mot sexuella övergrepp mot barn av Kripos. Kripos har då under flera år använt sig av en speciell metod för att komma då åt personer som laddar ner övergreppsmaterial på barn. Att de just då lägger ut falska filer som de döper till någonting som ska locka förövarna. Men det här är ju någonting, på det viset är det ju bra, för att det är ju någonting som vi i Finland också har nytta av, eftersom norska polisen ser i sin databas hur det ser ut för, också för Finland. Och i då deras databas så berättar den här polisen Björn-Erik Ludvigsen som jag pratar med att man kan se då att en fjärdedel fler finländare än norrmän så har laddat ner norska polisens filer, trots att befolkningsmängden är ungefär densamma i Norge och Finland.
Så i princip fiskar de lite efter förövare genom att lägga ut de här länkarna. Skulle du säga att det är en bra beskrivning?
No, man får ju inte anstifta till brott. Så det var det poängen med det här som den norska polisen ville, att få människor att tänka till. Det är förebyggande helt enkelt.
Vad leder då det här till? För att jag kan tänka mig att för en förövare som har såna här tankar och vill se på sånt här material, så ja, man blir kanske lite rädd, men jag kan också tänka mig att det får ju inte de här tankarna att försvinna. Vad vill man att det här ska leda till?
Jo, det är helt sant. Och det är klart att du kommer ju aldrig att kunna stoppa alla människor, men det kanske kan stoppa en del. Och det här är nu kanske ett lite trist svar, men det att du laddar ner den här norska polisens filer, så det leder ingen vart. Alltså du får inte ett straff. För att som sagt, den här metoden är förebyggande, att man vill varna och få den här personen att tänka till att inte fortsätta med det här. Och nu kanske man tänker att hur kan det inte vara olagligt att ladda ner filer som om man sökt på till exempel barnvåldtäkter. Ja. Men fast du sökt på barnvåldtäkter, så om filen du laddar ner sen är tom eller inte innehåller övergreppsmaterial, så då har du juridiskt inte begått ett brott.
Den norska polisens jakt på pedofiler får mig att tänka på ett annat nordiskt fenomen, nämligen dumpen. Personerna bakom den här svenska hemsidan fiskar så att säga efter pedofiler genom att utge sig för att vara barn på nätet. När personerna som de har stämt träff med som barn dyker upp, så filmar dumpen och publicerar det här materialet på sin hemsida. Personerna som dumpen sen hänger ut får ju sällan juridiska konsekvenser. Lite som när någon klickar på den norska polisens länkar så är det ju inget brott eftersom att det inte finns något offer. Konsekvenserna är alltså mest sociala och dumpens metoder är ju förstås lite problematiska. Till skillnad från den norska polisen så är ju det här en privat organisation som tar lagen i egna händer. Dumpen har redan varit i blåsväder för några år sedan när en granskning från Aftonbladet visade att personerna som dumpen så att säga tar fast kan betala sig ur att bli uthängda genom att betala för terapi från ett företag som heter Impulskollen som alltså delar sina vinster med dumpen. Nu när Sverige närmar sig riksdagsval har dumpen blivit ett aktuellt ämne igen. Ansvariga utgivaren för dumpen, Sara Nilsson, står inför stora skadestånd då hon har tagits till rätten för grovt förtal av en man som blivit uthängd på dumpen. Och här kom Sverigedemokraterna in som hennes räddning och betalade de här kostnaderna. Det här har ju förstås startat en debatt i Sverige om hur kampen mot pedofiler har blivit lite av ett politiskt verktyg. Och om det är okej att ta lagen i egna händer om man är missnöjd med systemet. Men jag undrar lite hur såna här avskräckande metoder faktiskt fungerar och om de lyckas. Anki, hur är det i Norge?
Ja, de tror på den här metoden för den är så där allmänt känd i Norge. Alltså att polisen kan dyka upp i rutan när som helst och statistiken visar, som vi pratade om här tidigare, att betydligt färre norrmän än finländare per 100 000 invånare laddar ner övergreppsmaterial. I alla fall liksom vad gäller de här polisens fildelningar. Och bakgrunden till den här metoden så Det har sin historia i en sån här omfattande norsk operation från år 2014 då den norska polisen grep 100 personer för delning av material som på ett sexuellt sätt visar barn. Och då valde de att vara jätteöppna med sina metoder och vilka nätverk de hade infiltrerat, hur många som gripits och vilken typ av innehåll det rörde sig om. Och då när norska polisen sen analyserade nätverket efter den här operationen så upptäckte de att 1000 norska IP-adresser hade lämnat de här nätverken frivilligt.
Är man då säker på att de här IP-adresserna inte bara flyttar till andra nätverk?
Nej, det kan man ju inte vara säker på. Men det visar ju bara att folk känner till den här metoden och att man då kanske blir försiktigare.
Mm, det är liksom eller, avskräckande.
Ja, eller kanske till och med får en att tänka till att nej, men vad var jag på väg att göra?
Men du sa då lite tidigare att statistiken visar att mycket färre norrmän än finländare klickar på de här länkarna. Betyder det att det finns ett större intresse för sånt här material i Finland? Eller vad handlar det om?
För det första så ska vi också komma ihåg att det här är ju bara då den norska polisens fildelningar. Att det här själva övergrepp på barn materialet som finns där ute är ju oändligt, så det här är ju en droppe i havet. Men vi kan ju bara liksom dra slutsatser på basen av de uppgifter vi har fått från norska polisen vad gäller Finland. Men jag frågar av Ludvigsen, då som på Kripos, just det här. Som du var inne på, att vad beror den här skillnaden på? Mm. Nå, inte kan han heller säga säkert, men de tror att benägenheten att klippa på övergreppsmaterial så påverkas då av flera olika faktorer, exempelvis hur strikt lagstiftningen är kring dessa brott, alltså i respektive land, hur stor risk folk tror att det är att man åker fast och hur mycket förebyggande arbete som läggs på att få folk att förstå hur skadligt och illa och hemskt och allt det här är.
Mm. I ditt arbete så har du också varit i kontakt med den finska polisen. Vad tycker du är den största skillnaden när det kommer till sånt här arbete mellan Norge och Finland?
Jag var lite förvånad över att den finska polisen var så förtegen att jag måste gå till Norge för att få veta om Finland.
Jaha.
Och vi har fått otroligt detaljrik information av norska polisen om hur det ser ut i Finland. Jag kan inte föreställa mig att jag skulle ha fått det från finska polisen. I alla fall har jag inte fått sett något sånt. att vi har fått statistik på detaljnivå om hur de här nedladdningarna ser ut i Finland, till exempel att det korrelerar det här att man går in och laddar ner övergreppsmaterial på barn om det till exempel är inte något spännande på TV eller om det är en lördagskväll och då tycks finländarna aktivera sig, eller i alla fall de här som då den norska polisen kan se. Och jag pratade bland annat med överkommissarie Sara Asmundela på polisstyrelsen här i Finland, och hon säger att hon känner inte till den här norska polisens metoder särskilt väl. Att i Finland så utreds brott som gäller material som framställer sexuella övergrepp mot barn på samma enheter och i samma utredningsgrupper som andra brott riktade mot barn. Så, och förstås de mer detaljerade och tekniska metoderna som används i förundersökningen. Så det är sekretessbelagd information i Finland.
Du säger att den finska polisens metoder, de håller dem ganska till sig själva och du fick inte så mycket information. Vet vi någonting om hur man jobbar mot det här i Finland?
Ja, och delvis har vi fått lite siffror nog från centralkriminalpolisen. Alltså, en viktig källa för att spåra sån här barnexploatering på nätet så har varit en tillfällig EU-förordning som har tillåtit techjättar som Google, Meta och Microsoft att frivilligt skanna efter innehåll på sån här övergreppsmaterial och sen liksom ge det vidare till polisen. Och under förra året så fick då centralkriminalpolisen in cirka 14 500 tips från de här olika tjänsteleverantörerna om misstänkt barnexploateringsmaterial. Och det här ledde då till 1000 förundersökningar. Och i de utredningarna så har han kunnat avslöja fall med upp till tiotals minderåriga offer. Oj. Så det har varit ett jättehjälp i det här arbetet mot barnvåldtäkter. Det är nämligen så att tidsfristen för den här lagen, det är alltså en EU-lag, så den har nu i april löpt ut. Så de här tjänsteleverantörerna så kan inte längre så här proaktivt leta efter övergreppsmaterial trots att de har den här tekniken och kunskapen. Att den här permanenta då lagstiftningen som man har väntat på, så, som skulle ersätta den här tillfälliga, så den har fastnat i Bryssel där de käbblar om integritetsfrågor och det är någon slags krypteringsdebatt som blockerar den här lagstiftningen. Och resultatet är ju då att polisen kommer att få in betydligt färre tips.
Ja, vi vet ju att de här techjättarna, de har haft en ganska komplicerad relation med EU, men här är ju ett fall där de skulle ha kunnat samarbeta.
Exakt, det här är ett liksom exempel på hur det kan gå när det går som allra bäst.
Men som du sa lite tidigare så är ju det här en droppe i havet av aktiviteten på internet och de här förövarnas aktivitet på internet och materialet som visar övergrepp mot barn. Kan man alls säga hur stort det här problemet är?
Nej, det är helt omöjligt, för det är oändligt. Och den läskiga delen är ju, för att citera nu den här norska polisen igen, är att man måste inse att alla känner någon som laddar ner barnvåldtäkter utan att du vet om att den människan gör det förstås. Och det här är jättehemskt och svårt att ta in, men det är sant. Och ofta så tror man också att de här övergreppen sker i något annat land långt bort, typ Asien, men det stämmer inte heller. Sannolikheten att du vet om ett barn som har varit utsatt är ganska stor, menar norska polisen. Och det är omöjligt att stoppa förövarna, för att efterfrågan är så enorm, säger de. Och det här är liksom ett människoproblem. Men för att nu komma med lite hopp, så ska vi tänka på att den norska polisen ändå helt tydligt har fått en del tydligen att tänka efter, och det är alltid någonting.
Det här som du säger, det är ju en jätteobehaglig sanning, men ett steg säkert i att jobba mot det också, att inse det.
Absolut. Och just det där som den norska polisen var inne på mycket också, att förebyggande arbete har en betydelse. För att en del som går in på de här och googlar på sånt här och vill ha sånt här material, så de kanske En del gör det av slentrian. Och om man ens skulle få bort några sådana så skulle det ju alltid vara hemåt. För att så länge det finns en efterfrågan så kommer det här att bara öka.
Tack för att du kunde vara med i Nyhetspodden, Anki Vestergård.
Tack, tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och grävande journalist här på Svenska Yle, Anki Vestergård. Om du tycker om Nyhetspodden, då tycker jag att du ska gå in på Yle Arenan och lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser. Det gör du enkelt genom att klicka på hjärtikonen och på klockikonen. Max Salomaa har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Beijer är Nyhetspoddens producent.